Välkommen till CVE-podden. Det du kommer att lyssna på nu är ett panelsamtal som ägde rum under Almedalsveckan 2023. På senare år har flera fall av pågående dödligt våld ägt rum på skolor i Sverige. Det förekommer att skolattacker motiveras av våldsbejakande extremism, men än vanligare är att de som begår denna typ av brottshandlingar inspireras snarare än motiveras av extremistiskt tankegods, symbolspråk och så vidare. Center mot våldsbejakande extremism ser i sitt arbete att denna företeelse orsakat stor oro hos såväl skolpersonal som andra yrkesverksamma och elever samt anhöriga. Flera av de ärenden som centret hanterar just nu rör skolans värld. Jonas Trolle, som är chef för CVE, leder just nu en utredning om hur skolor kan och bör skyddas från attacker. I detta panelsamtal presenterar han utredningens delbetänkande från den 15 juni 2023 och diskuterar det förebyggande arbetet mot skolattacker med Joakim von Scheele, Center mot våldsbejakande extremism, Johan Höglund från Polismyndigheten samt Peter Sättehet från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Varmt välkomna. Jonas Trolle heter jag och jag är chef för Center mot våldsbejakande extremism. Och nu så ska vi prata med lite fokus på skolsäkerhetsfrågor. Och det är en fråga som har blivit aktuell för oss på centret. Och jag ska förklara det lite mer ingående om en liten stund. Men i den rollen också att prata dels om skolattacker och kopplingen till våldsbejakande extremism, så är det också på det sättet att jag har ett annat uppdrag, det är särskild utredare, regeringens särskilda utredare i frågan om att förebygga bland annat skolattacker och grovt våld i skolan. Så att jag har två olika hattar här. Så att det ena handlar om mitt vanliga jobb där vi förvisso då har en hel del med skolattacker att göra eller med den typen av frågor. Och sen också den utredning som jag förestår sedan midsommar förra året. Och jag tänker initialt berätta lite grann om bakgrunden till den här skolsäkerhetsutredningen som den heter. Och när det är klart så kommer jag bjuda upp två kollegor från två olika myndigheter, MSB och Polismyndigheten. Och ni kommer få presentera er om en liten stund. Men vi kör så här först. Jag berättar kort om bakgrunden och lite grann kring uppdraget i skolsäkerhetsutredningen. Och sen kommer vi kunna ha någon liten fråga kanske efter det. Och sen så får mina vänner komma upp här, så ni behöver inte stå här och svettas allt för länge, hoppas jag. Bakgrunden till den här frågan kring skolsäkerhetsfrågor, det är ju händelser som vi har i vår relativa närtid. Under 2021 och 2022 så inträffade tre stycken skolattacker eller försök till skolattacker i södra Sverige. Det var ju i Eslöv, Kristianstad och i Malmö. Innan dess så inträffade också en händelse i Varberg. Det har inträffat i Skogås och i Haninge, söder om Stockholm. Försök till skolattacker där unga män har haft en intention och en idé om att genom en våldshandling att attackera sin skola och manifestera antingen en personlig uppfattning eller en politisk uppfattning eller något i den stilen. De här frågorna, de har många gånger gränsat till våldsbejakande extremism. Att det finns en sån förtecken i tankegodset hos de här personerna. Och det gjorde att centret som jag arbetade på då och förestår, vi fick de här frågorna utav skolpersonal, utav kommunpersonal, alltså människor i socialtjänsten eller säkerhetsorganisationer. Vi fick det från skolor, vi fick det från polisen. Där man kom in med frågor till oss i syfte att få hjälp och stöd i hur man hanterar personer som på olika sätt manifesterar en avsikt på ett väldigt, väldigt kanske grunt och väldigt, väldigt tidigt plan eller läcker mer konkret och där man då, hur man då skulle kunna hantera det här. Parallellt med det här så är det ju också på det viset att skolan är ju en utbildningsplats och en arbetsplats för lärare, en utbildningsplats för elever. Och den har ett oerhört komplext uppdrag i syfte att utbilda det viktigaste vi har, våra barn, och skola dem in i en framtid när det gäller frågor om demokrati och det handlar om frågor om hur man på bästa sätt kan tillgodogöra sig olika typer av kunskaper för att kunna komma vidare i livet. Och det är ju en skärningspunkt där att det finns då andra som vill in i det här och försöka också att få den här plattformen från olika myndigheter och också titta på säkerhetsfrågor och så vidare. Så att det är en grannlaga uppgift för andra myndighetsaktörer att agera i den här miljön där en sån här händelse tyvärr då, måste jag säga, kan inträffa. Skolattacker, om man tittar bakåt i tiden, så är det ett fenomen som är över 100 år gammalt. Hej. Det går bra. Den första som är känd för mig i alla fall, det var i början på 1900-talet i USA och sen ett antal år senare i Tyskland. Och det var vuxna män som gjorde vad man idag skulle kanske beteckna som vansinnesdåd. Vuxna män som går in i en skola och dödar och sen också dödar sig själva. Den första skolattacken i Sverige utifrån en svensk kontext, det skedde i början på 60-talet. Och då var det en elev som sköt och dödade en elev och sen skadade flera andra i samband med en skoldans. Det var 1961, vill jag minnas, i västra Sverige. Utifrån ett svenskt perspektiv så är vi förhållandevis förskonade, men i USA och också på andra ställen i Europa så finns det ju lång historia av den här typen av händelser som har inträffat. Och vi har också i vårt grannland Finland ett antal ganska uppmärksammade händelser som har utgjorts av skolattacker. Man pratar om en amerikansk kontext, så bara för några dagar sedan så träffade jag kollegor som jobbar med ungefär samma typ av saker som jag gör, fast i en amerikansk kontext. Så säger man idag därifrån att det är en egen extremism att vara intresserad av skolattacker. Alltså att man konsumerar och den typen av våld och den typen av idéer, och man utbyter erfarenheter och tankar. Och då är själva handlingen är bara fokuserad på det här med skolattacker utan att det finns ett politiskt eller religiöst motiv. Man ser inte det alls lika tydligt i Amerika, menade de kollegorna som jag pratade med då. Utifrån en svensk kontext, och det var väl mycket därför också som centret fick det här uppdraget, så tyckte vi, har vi kunnat konstatera att det finns en större koppling till den våldsbejakande extremismen på olika sätt. Vi hade ju sen på 10-talet en händelse som inträffade som blev väldigt uppmärksammad i Trollhättan 2014 på Kronans skola i Trollhättan. Och där kunde vi ju se att den gärningspersonen, han hade högerextrema åsikter, och det fanns också en delar i hans beteende och tankegångar som också går kopplat till den så kallade incelrörelsen. En man som då upplevde att han behövde göra förändringar och att han hade en tanke på ett utanförskap, och där man då väljer att göra något så drastiskt som att skada andra människor och sen också exponera sig på ett sätt så att han blev dödad själv. Jag tycker att man kan prata om just skolattackerna som en extremiströrelse i sig. Det är rimligt, liknande att man kan vara politiskt, religiöst motiverad våldsbejakande extremist, eller att man kan vara våldsbejakande inom miljöområdet, djur eller konspiration, antivax eller vad vi vill. Jag tycker att det finns en rimlighet i det, att kalla det för en del av en extremisthandling. De här personerna som vi pratar om, som är gärningspersoner här, det är generellt då nästan uteslutande pojkar, unga män. Och de är ofta ensamma i förhållande till den fysiska omgivningen. Det innebär inte att man är ensam i den kontexten, att man inte interagerar med andra personer i den virtuella miljön. Och det är också personer som konsumerar mycket våld. Man konsumerar våld och också då på något vis bygger, man skapar en tolerans och en acceptans för den typen av tankar. Man radikaliseras ofta då online, och online-radikaliseringen, det är ju det som är knepigt med den, det är ju att den saknar ju väldigt sällan eller nästan alltid motbudskap. Det är i princip alltid på det sättet att du träffa bara likasinnade och du får bara din egen världsbild bekräftad utan motbudskap. Det finns många gånger, men definitivt inte alltid, men det finns många gånger en neuropsykiatrisk diagnos. Men någonting som är jätteviktigt här är att människor generellt med den typen av diagnoser är ju underrepresenterade i förhållande till befolkningen i övrigt i fråga om brott. Det är helt fel att säga att det är en utlösande faktor, för normalt sett så är man underrepresenterad i fråga om brott. De här personerna har ofta uttryckt en upplevd eller en verklig oförrätt. Man upplever eller har verkliga oförrätter som gör att man på olika sätt inte kan släppa dem. Och som en konsekvens av det så bestämmer man sig då för att genomföra då en sån här skolattack. Man vill manifestera något i förhållande till majoriteten, till majoritetssamhället. Men det kan också vara så att man upplever att man inte förtjänar att leva, att man är en person som inte har ett existensberättigande eller är en person som har någon relevans. Men att man i det tänket vill dra med sig andra i den här tanken kring att man vill avsluta sitt liv. Man drar med andra genom mord. Det man också kan se med den här typen av personer, det är att många av de här, de läcker information till familj, anhöriga eller på andra sätt sänder ut signaler till sin omgivning för att man har de här tankarna. Och att det också finns en poäng med att möta de här personerna i det stadiet, att där finns det en möjlighet, ett fönster för en förebyggande insats. När man tittar tillbaka på de ärenden som jag har refererat till, så har det funnits flera olika tecken tidigare som man nu med facit i hand kanske kunde ha agerat på ett annat sätt. Men det är ju alltid så på det viset att facit, det kommer ofta efteråt, och väldigt mycket kan vara i vardande utan att det för den sakens skull faktiskt blir någonting. Det mesta är ju på det sättet att det blir ingenting, även om man har en tanke och en idé om att man vill göra något. Man läcker och pyser, och det minskar ju trycket, och kan olika myndighetsaktörer, skola, hälsovård, polis, socialtjänst vara med på ett hyfsat tidigt plan, så finns det goda förutsättningar att kunna avvärja en sån här tanke, ett sånt här försök eller en sån här förberedelse för att iscensätta sina planer. Och det är väldigt viktigt. Den här utredningen då som jag leder nu, vi fick i uppdrag att dels titta på hur man skulle organisera arbetet för att ha, så att säga, ett kunskapsnav där kommuner och andra myndigheter kunde avropa en kunskap i de här frågorna, att vi skulle organisera den typen av hantering. Och det lämnade vi förslag på i delbetänkande som kom här nu den 15 juni. Det delbetänkandet föreslår utredningen att den här skolsäkerhetsfrågorna kring kopplat till skolattacker och en kontaktpunkt för det ska ligga på Center mot våldsbejakande extremism. Och att kommunerna i sin myndighetsutövning eller andra myndighetsaktörer, socialtjänst, polis och så, kan avropa kunskap för att få stöttning i sin myndighetsutövning därifrån. För att från början var tanken att det här skulle ligga ute på kommunerna, att kommunerna skulle ha den här typen av kunskap var för sig och också organisera sig var för sig. Men då har vi 290 kommuner, det känner ni många till här. Det är ganska knepigt att få till. Och så har vi 2850 olika aktörer som bedriver skolverksamhet i Sverige. Det gör det omöjligt att placera ut det här i den där kontexten. Så vi sa att vi får liksom dra in det här och så avropa hjälp mer centralt. Det är en av grejerna som vi har i vår delredovisning av utredningen. En annan sak i det var också att Skolverket och specialpedagogiska myndigheten tillsammans med Center mot våldsbejakande extremism ska arbeta fram olika typer av metoder, skanna fältet internationellt och nationellt på hur man på effektivt sätt kan arbeta med den här typen av företeelser med individer och göra så att man får en så bra kunskap som möjligt, både socialtjänstmässigt, hälso- och sjukvård, men även polis och andra myndighetsutövare. Så det är den andra delen i deluppdraget. Sen jobbar vi vidare nu fram till sista februari kring frågor om huruvida skolpersonal på olika sätt i förekommande fall ska få möjlighet att genomföra visitationer av barn i skolan. Och då handlar det bland annat om såna här saker kring titta i väskor och i skåp och såna här saker som idag inte fullt ut är reglerat. Vi ska också titta på en bottenplatta för utbildningar i pågående i dödligt våld, så PDV-utbildningar. Många kommuner och skolor och skolutförare idag har utbildningar i pågående dödligt våld med både personal och elever. Men det är väldigt olika över landet och det är problematiskt. Och därför så försöker vi skanna hur det ser ut och försöka hitta en bottenplatta utifrån en slags lika behandlingsprincip. Och det jobbar vi också med. Vidare i utredningen så ska vi titta på skolan som en lagstadgad aktör utifrån ett brottsförebyggande uppdrag. Alltså liknande det som kommunerna har fått. Att kommunerna har fått ett brottsförebyggande uppdrag och vi ser att kan det här också finnas i skolvärlden i syfte att ha det på agendan och med i skolans väldigt, väldigt omfattande uppdrag. Hur kan man titta på det? Och sen ska vi också titta på frågan kring anmälningsskyldighet. Alltså, vad går gränsen för när saker och ting, när det handlar om grövre våld i skolan och också dyrt i skolattacker, när ska det anmälas till polis? Idag har vi ju en ordning med socialtjänsten och lagen om unga lagöverträdare. Och sen så finns det ju såklart också polisen. Och nu finns det då tendenser som, eller tankar kring att man kanske ska skärpa till den här polisdelen i det här. Och för oss är det ju jätteviktigt att hitta en rimlig nivå på det här. För det kan inte vara, vi kan inte ha en ordning där polis blir inblandad i allting eftersom det ändå inte är polisen som framgent sen ska utreda det här. Så den är lite knepig att förhålla sig till, just den frågan. Och sen självklart också lagstiftningsfrågor och sånt. Det är det som vi ägnar oss åt i utredningen just nu. Och vi ska som sagt vara klara den sista februari nästa år. Då tycker jag vi släpper upp panelisterna här. Och då välkomnar jag Joakim von Scheele som är min kollega på Center mot våldsbejakande extremism. Och så Johan Höglund som kommer från polisen. Och Petter Säterhed från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Nu tänkte jag att vi skulle samtala lite grann på vad som är igång ifrån Myndighetssverige och hur vi arbetar med att förebygga skolattacker. Och du, Petter, ska få börja och berätta, tänker jag, om ett uppdrag kring en vägledning som ni släppte för ett par veckor sedan.
Ja, men precis. Tack så mycket. Vi kan börja med att MSB arbetar ju lite mer med den försvårande delen av den svenska strategin mot terrorism. Och det innebär att vi arbetar för att hjälpa aktörer som verkar i offentliga miljöer. Alltså med offentliga miljöer så menar vi då alltså platser som kanske inte faller under traditionellt säkerhetsskydd men som ändå skulle kunna vara måltavlor för terrorism. Så det kan vara alltså trossamfund, arenor, evenemang, gator och torg men också då skolor. Vi gör det här på lite olika sätt. Vi ger ut vägledningar, vi tar fram informationsfilmer som man kan använda och håller utbildningar mot olika sektorer och har gjort olika turnéer under åren. Vi har också tagit fram en webbutbildning som vänder sig till folk som arbetar på marken, om man så säger, som man kan gå igenom då i 6 moduler. Och det senaste sektorn som vi har arbetat med nu då, det är alltså skolan. Och då har vi tagit fram en vägledning som heter våldshandlingar med stora konsekvenser i skolan. Och det är en vägledning som vi har tagit fram tillsammans med polisen och CVE. Väldigt bra samarbete där. Och även Skolverket och några kommuner har varit delaktiga i det här arbetet. Och den vänder sig då till skolpersonal och folk som arbetar med skolan och har ett före, under, efterperspektiv. Syftar till att förklara hur ser riskbilden ut? Hur kan man själv som skola eller organisation titta på sina sårbarheter? Och vad finns det för enkla, tydliga åtgärder man kan göra? Och det finns faktiskt rätt många som inte behöver vara så komplicerade. Parallellt med den med den boken eller vägledningen som är publicerad nu, så tog vi fram 3 stycken informationsfilmer som då ligger öppna och kan användas av skolor som utbildningsmaterial för lärare eller äldre elever. Och det är 2 stycken av de här filmerna, de handlar om åtgärder vid en väpnad attack, alltså fly, sök, skydd, larma. Och en som handlar om skolans ska vi säga, skyddsåtgärder i skolan. Hur kan man tänka? Vad bör man göra? Och sist tänkte jag nämna i det paketet den här webbutbildningen som är framtagen. Den är egentligen generell och vänder sig till alla aktörer som arbetar i offentlig miljö. Men den går utmärkt att använda på skolan. Den är alltså tillgänglig för... Ligger öppen på nätet, har 6 stycken moduler och tar 45-60 minuter att gå igenom. Och där håller vi på nu gradvis att föra på fler moduler, bland annat en tillsammans med CVE, där vi kopplar in det här förebyggande arbetet. Det är väl en av de sakerna som jag ser som den stora styrkan med det här arbetet, att vi kopplar hela kedjan på något sätt, inte bara försvåra, utan vi kopplar samman det med förebygga och även hantera.
Och någonting som är tydligt både i mitt ordinarie arbete och med skolutredningen, det är ju vikten av när man tittar på, när man är ute i skolor och träffar lärare och rektorer som gudskelov högst sannolikt aldrig kommer vara med om den här typen av våld, så är det ändå så att deras mentala förberedelse genom att göra olika typer av utbildningar men också prata på temat, det gör också att man blir säkrare. Och man blir också säkrare i de fall som kanske inte handlar om det här mest extrema, utan även vid olyckshändelser och sånt, så kan man se att på de ställen där man har tränat saker som är avvikande så är man också säkrare och tryggare i hur man agerar. Joakim, du jobbar ju tillsammans med mig på centret. Och vi har ju då, utöver den här skolutredningen som jag pratar med, det här är ytterst förvirrande och många hattar i luften. Men vi har ju då ett regeringsuppdrag i centret redan sedan tidigare, faktiskt innan skolutredningen gick igång, så har ju vi ett regeringsuppdrag i centret där vi jobbar kring skolfrågor. Och det ska du få berätta lite om.
Ja. Nej, men det är helt riktigt att vi kan väl säga att ha 2 uppdrag när det gäller då arbetet med att förebygga skolattacker. Det är ju dels att stödja och informera skolpersonal, alltså var i samverkan då med andra myndigheter. Och där är ju, så har vi inlett ett samarbete med bland annat Polismyndigheten, det är Säkerhetspolisen, det är Socialstyrelsen, det är Skolverket, det är Sveriges kommuner och regioner. Vikten av att liksom helt enkelt samla, samverka och på något sätt försöka se vad man kan göra. Där har vi kommit fram till att det handlar om att den förebyggande delen som kommer egentligen in innan, för att kunna komplettera det ni har gjort på MSB. Det vi har kommit fram till ganska tydligt, det är ju att det är viktigt att man inte hittar på någonting nytt, utan allting ska på något sätt in i de befintliga strukturer som finns för att det ska bli tillgängligt och effektivt för skolan och helt enkelt. Det handlar om att tydliggöra, det handlar om att förenkla, det handlar om också att föra ut den ganska stora massa av information som också finns kring de här sakerna. Så vad vi har pratat om på första steget när det gäller den här delen, så är det att skapa en vad kan man säga, en hemsida med frågor och svar kring det förebyggande arbetet. Vad man bör tänka på, hur man kan agera, vilka man ska samverka med och allting sånt. Och mycket handlar om att man har liksom ganska korta, koncisa svar, men också att man hänvisar till det material som finns på till exempel Socialstyrelsen, om man jobbar inom social, men också som finns på Skolverket eller någonting sånt. Det finns otroligt massa mängder, men det är ganska svårt tillgängligt har vi kommit fram till i den här arbetsgruppen. Så att tanken är väl att vi ska försöka få till en som vi hoppas ska kunna förenkla arbetet, där man liksom ganska enkelt ska kunna få en överblick om vad kan man göra, vilka ska man kontakta och hela den här delen. Det handlar ju också om hela tiden att prata om att kunna samverka och kunna samordna frågorna. Sitt inte ensam, utan ta faktiskt hjälp av allt ifrån polis och också socialtjänst och skola, den delen. Den andra delen som är en stora delen, det var att vi har ju haft tidigare, vi har tagit fram ett metodstöd. Många av er kanske redan har hört talas om det. Det är ju egentligen, kan man säga, att det är ett det grundmaterialet vi plockade fram i alla fall, det var ju ett material som var först och främst för socialförvaltningarna i samtal med människor som riskerar att bli radikaliserade, risk för, när man har en risk för oro eller man är oroad för att det finns risk för radikalisering och hela den här delen. Vad man har gjort nu är att man helt enkelt ska göra ett material som är anpassat just för skolfrågorna, alltså för skolans personal. Men det bygger alltså på det här materialet som redan idag finns tillgängligt. Och det är allt ifrån att det finns grundmaterial om vad radikaliseringsprocessen ser ut, men också lite kort om hur ser de här miljöerna ut och hela den delen. Men sen är det framförallt också ett stöd i samtalet man kan ha. Allt ifrån stöd i samtal när man är orolig för att en elev har radikaliserats eller är på väg in att radikaliseras. Vad kan man ställa för frågor då? Men också frågor som man kan ha hjälp av när man träffas i ett elevvårdsteam eller liksom på en skola för att diskutera den här frågan. Allt ifrån när man diskuterar risk- och skyddsfaktorer, när man också ska försöka formulera ner en orosanmälan. Så det finns alltså hjälp till alla de här delarna. Med orosanmälan, risk- och skyddsfaktorer, men också i samtal med elever i den här delen. Och det här grundmaterialet finns ju redan tillgängligt, men det här anpassade materialet som vi har för skolan, det är under produktion nu och det måste få ta tid, det måste kvalitetssäkras på alla saker, så att någonstans i slutet av detta år så planerar vi nog att det ska kunna släppas också. Men är man nyfiken idag så finns det fortfarande liksom möjlighet att titta på det material som finns för social förvaltning och den delen. Men det är också väldigt många skolor som har använt det då. Så att det finns på vår hemsida kan man titta på, så det rekommenderar jag. Jag stoppar där till att börja
med. Nu stoppar du där, ja. Nu ska jag vända mig till en annan kollega från den myndighet jag är tjänstledig ifrån. Johan Höglund, du ska berätta om polismyndighetens arbete kring att förebygga och förhindra skolattacker, men också ge oss en liten lägesbild.
Jag ska försöka.
Ja, i alla fall. Precis. Ja.
Johan Höglund heter jag. Jobbar på Nationella taktiska rådet på Polismyndigheten. Och en kort bakgrund kring det så är det så att Nationella taktiska rådet har sedan ombildandet eller bildandet av den nya Polismyndigheten processansvaret för polisens terrorismbekämpning. Där har vi kopplingen också till terrorstrategin. Förra året i mars så inträffade den här tragiska händelsen på Malmö Latinskola. Och efter den så fick vi på Nationella taktiska rådet en fråga om inte vi kunde utvärdera polisens hantering av polisinsatsen kring den händelsen eller efter den händelsen. Och det gjorde vi. Och parallellt med det så fick vi ett utökat uppdrag från vår nationella operativa ledningsgrupp att titta på de här bakomliggande faktorerna. Hur kan vi förebygga? Hur kan vi upptäcka och förhindra att det faktiskt sker? För tyvärr så var det så i Malmö Latin-händelsen att vi i polismyndigheten, vi hade ingen information om den här gärningspersonen innan. Vilket gör att det är svårt för oss att förhindra att det sker. Det här uppdraget är ju redovisat och vi är nu i skedet någonstans i att försöka omsätta det här eller göra de förflyttningar som polismyndigheten behöver göra för att kunna bli mer relevant mot det här problemet. För vi kunde konstatera att vi hade ingen helhetsbild över det här problemet. Precis som för samhället i övrigt så var det internt för oss så att informationen kopplat till de här händelserna, de här personerna är fragmenterad. Systemen pratar inte tillfredsställande med varandra. Så hur gör vi för att koppla ihop det här på ett bättre sätt? Och det försöker vi implementera nu. Bland annat så att vi ser att vi behöver göra enhetliga bedömningar av de här personerna. När vi får information om såna här personer som uttrycker hotfullheter mot skolor eller i skolmiljön. Så ska det vara enhetliga bedömningar i alla polisregioner. Och där tror vi också att genom det så kommer vi kunna ha en bättre kvalitetssäkring av dels av bedömningarna, men också att vi kommer kunna följa det här problemet bättre över tid. Sen så kommer vi flagga de här typen av händelser i olika system för att kunna från nu och framåt kunna gå tillbaka och se frekvensen. För det har vi haft svårt att hitta i våra system idag. Jag kan väl också nämna att Det går ju väldigt mycket ihop i det här, men vi är ju väldigt beroende av alla de här sensorerna som finns ute i samhället, de här olika aktörerna, skolan inte minst, vi hälso- och sjukvården, socialtjänsten, det kan vara fritidsföreningar eller vad det nu är för någonting. Och där behöver den här lokala samverkansstrukturen, ni har säkert hört det här förut, att det behöver finnas en lokal operativ samverkan som värd namnet så. Och det säger ju vi kopplat till det här problemet också. Och i det så är ett ställningstagande som polismyndigheten gör i det här, det är att vi behöver vara aktiva i den lokala samverkan för att kunna omhänderta det här problemet och fånga de här signalerna. Sen så kan väl också, om jag glider lite över till någon form av lägesbild, så är det ju så att inom polismyndigheten så vi arbetar dagligen med information om personer som uttrycker på något sätt de här tankarna. Så. Men då ska jag också säga det för att nyansera det. Så för det första så är det sällan händelser att det faktiskt genomförs attacker, även om de som genomförs får fruktansvärda konsekvenser. Men som sagt, vi arbetar på daglig basis med information kopplat till såna här individer. Men från tanke till handling kan det vara långt. Så. Jag skulle också vilja nämna, du var inne på det, antalet skolhuvudmän. Men också, det är ju någonstans 1,5 miljon elever vi pratar om det här. Och det är ju faktiskt så att många av våra barn och unga utsätts ju för brott. Dels så vistas de mycket tid i skolan. Och de utsätts inte sällan för brott, de våra barn och unga, i skolmiljön. Så att utifrån det så är ju skolan som arena på något sätt rimlig att vi myndigheter, och inte minst polismyndigheten, finns närvarande och tillgänglig i. För att på något sätt bygga relationer, förtroende och tillit. Jag tror jag stannar där. Jag kan fortsätta jättelänge annars.
Men du är väldigt behaglig att lyssna på, tack. Johan, så att du får ju gärna fortsätta. Det man kan säga nu, det är ju det att vi har målat upp en problembild här som är för många kanske ganska oerhörd att ta till sig. Du berättar att det händer varje dag. Men jag vill också säga så här att det har hänt otroligt mycket på bara ett och ett halvt år när det gäller att öka en medvetenhet. När det gäller också att få ihop olika aktörer att vilja göra någonting. Och också en utredning som blev tillsatt som också har kommit med en del förslag och som ska komma med fler förslag. Och där vi också, utan att vi egentligen fullt ut vet hur allting ska regleras, har börjat arbeta och där vi har samverkansstrukturer. Den lokala samverkan som du var inne på, Johan, den är ju knepig eftersom kommunerna ser så olika ut och de olika skolhuvudmännen är så många. Så det är en stor utmaning och där ser vi då från utredningens sida att det blir omöjligt att just i den här specifika frågan, alltså i kommunerna så har man har olika typer av brottsförebyggande råd, nu kommer det brottsförebyggande lagstiftning kring det här och det finns också olika grupper som jobbar med trygghet, säkerhetsfrågor och vi ser att den här frågan måste kunna komma in på alla de ställena och det måste också vara möjligt för de här olika aktörerna att samverka och prata. En tydlig del i det här är ju att en del inte törs samverka och prata. Man uppfattar att man inte har den möjligheten. Det går att göra en hel del i sekretesshänseende. Men det är ju också på det viset att det är många som är riktigt krassa och ganska usla på den lagstiftning som omfattar deras egen roll. Det är också väldigt tydligt att människor inte känner till vad man kan dela. Och där upplever ju jag att polisen verkligen har gått i bräschen för att säga att men det här gör ju vi i alla fall. Men det jag tänkte på också i det här som har en bekymmer, det är ju det att det är en utmaning när den här frågan inte har en självklar mottagare. Det har vi ju sett i det arbetet, att det är inte kanske specifikt, man kan inte säga att det är socialtjänsten eller det räcker inte för en förundersökning. Och så är det ofta skolan eller en fritidsverksamhet som sitter med Svarte Petter. Vad tänker ni kring det där? Om jag ställer frågan till er idag då, hur hanterar man just det att det blir liggande? För flera av de här ärendena som vi har känner till, de har ju varit föremål för både polisiära insatser och sociala insatser. Jag tänker jag kan börja med dig igen där, Johan. Hur ser du för framtiden att det där ska...
Nej, men jag ser ganska ljust på framtiden. Dels på grund av det du beskriver, att vi har faktiskt på senaste året höjt internt inom polismyndigheten ganska mycket, och vi behöver ta ytterligare steg. Så sen så tycker jag att frågan, i alla fall i de samverkansforum som vi verkar i, att frågan verkligen tas på allvar nu. Och sen tycker jag också att det är värt att säga att jag tycker historiskt, om vi tittar på skolattacker, så har ju både polisens agerande hantering och förberedelser i det, och med samhället i övrigt, du var inne på det med utbildningar i skolorna, har ju handlat om PDV, pågående dödligt våld. Så att egentligen alla aktörerna har varit ganska framtunga i att lära sig hur vi ska agera när det väl händer. Mm. Vilket inte är oviktigt, nej, utan jätteviktigt. Men där behöver vi balansera oss, och det tycker jag att vi i polisen är på ganska god väg. Vi införde en brottsförebyggande strategi förra året, och det finns ingen motsägelser i det och det som du beskriver i skolsäkerhetsutredningen. Och det finns inga motsägelser i våran brottsförebyggande strategi, det vi säger om skolattacker och den kommande lagstiftningen för kommunerna kopplat till brottsförebyggande heller. Så att utifrån de perspektiven så känns det som att det finns positiva synergier.
Mm. Och sen pratar du, Petter, om terrorstrategin, där allting, där Joakim och där du och där Johan och där jag, vi jobbar ju utifrån terrorstrategin. Och det är ju ett dokument från 2014 om hur vi ska förebygga arbetet. Och den är ju intressant. Vad har du, nu ska den ju göras om. Men hur tänker ni utifrån terrorstrategin? Tycker du att det är... För det finns ju säkert en del här som sitter i den politiska makten eller som kommer lyssna på podden efteråt. För hur tycker du att ett sånt dokument funkar utifrån att du har ett uppdrag i den där strategin? Är du med på frågan?
Ja, men jag tror det. Jag tycker att i grunden tycker jag att terrorstrategin är väldigt bra. Den träffar många punkter, och den har varit ett bra verktyg. Men lite som ni är inne på här, så tror jag att nästa steg här är att vi börjar gjuta ihop hela kedjan. Vi arbetar ju tillsammans, vi samverkar över gränserna mellan myndigheter och organisationer, men jag tror att vi behöver göra det mer. Vi behöver se till hela kedjan, både utifrån händelseförloppet, men också så att samhället kan ta ett helhetsgrepp helt enkelt. Lite grann det här, bryta stuprören, alla goda krafter. Och en ny strategi, min förhoppning är att den kan lägga grunden för ett rätt långsiktigt arbete där vi kan sätta prioriteringar, göra finansieringar så att verksamheter kan bedrivas under längre tid och faktiskt nå längre och inte korta stötar bara.
Centret som du jobbar på, Joakim, vi har ju både en långsiktig strategi och ett operativt stöd. Det finns ju ibland kanske en motsägelse till det som Petter är inne på här nu, att man ska titta långt över tid, och där har vi ett uppdrag i förebyggande delarna, men sen så har vi också ett annat uppdrag. Hur upplever du det att arbeta i de där två fälten? Den långsiktiga, och också du, även om du inte dagligdags är inne i det som är vårt stödteam, men hur känner du i det? För att det blir både hands-on och långt fram varje dag, hit och dit.
Nej, men jag tror att just de här båda delarna behövs verkligen. Vår upplevelse är att det finns ett stort behov av att få hjälp ute i kommunerna. Vi får en hel del frågor in via vår stödtelefon för professionella, alltså för yrkesverksamma som kan ringa in, där man helt enkelt är orolig. Och det här är väl någonting just när det gäller skolattacker som man verkligen har märkt att sista tiden, om man säger, sista åren, så har det ändå liksom, man har börjat vakna till ordentligt och tar det, viktigt att man tar det på allvar. Men samtidigt är det viktigt också, så man måste naturligtvis hjälpa till när det händer just nu, men man måste också ha lite siktet längre fram. Därför är det viktigt att jobba både det här strategiska, långsiktiga, men också att faktiskt hjälpa till när det verkligen behövs just nu. Och det upplever jag att det finns ett stort behov av, och där kan vi både hjälpa till med handledning, men också helt enkelt stödja kommuner, hur man organiserar och hur man kan agera kring de olika fallen.
Om du Johan tittar på polisen, har ju då förutom att du är där du är, så har vi också en funktion som heter Reddex-funktionen inom svensk polis, som syftar till att reducera extremism, och det gör man också tillsammans med säkerhetspolisen. Vad har de för roll i det här? Vad föder de in i det här arbetet? Vad ser du?
Ja, det är en arbetsform där polismyndigheten och säkerhetspolisen sitter egentligen i samma lokaler kan man säga och jobbar med samma ärenden, men i respektive liksom miljöer kan man säga så. Sen så sker det liksom samarbete, hands-on egentligen i ärendena.
Kommer det skolärenden där igenom?
Det kommer skolärenden där.
Ja.
Ja. Mm. Så, återigen, som jag säger det, mer eller mindre på daglig basis, så hamnar de där. Och det är ju de funktionerna, de gör ju bedömningar av ensamagerande gärningspersoner. Mm. Det är ett av deras liksom, uppdrag. Så. Och vi ser väl att Reddex-miljön är ju en ypperlig miljö för att även omhänderta den här typen av problem.
Mm. Mm.
Vad det gäller bedömanden.
Mm. Och ensamma gärningspersoner har väl också kommit in i den?
Absolut.
Det har vi pratat om lite tidigare idag. Det saknas ju en myndighet här idag. Och Joakim, vi skulle ha varit en till.
Skolverket, precis. De var tyvärr upptagna med annan.
Ja, det blev en krock. För det är en del säkert som funderar över det. Ja. Men var är de då?
Ja.
Men vi ska säga att vi skulle ha varit här med Skolverket. Och vår samverkan med både dem och Socialstyrelsen är både omfattande och viktig. Och det är en utifrån de perspektiv som vi har, utifrån det terrorstrategin som Petter har varit inne i och det som jag har berättat här, så är det ju också det handlar om väldigt stor respekt för den professionen och den dimensionen att vi kommer in med det här perspektivet. Och jag tycker du, Johan, här har ju hur vi har sett det där på agendan. Och det har inte varit alldeles lätt med respekt för att man har ett annat uppdrag. Och det här är också en utmaning, tänker jag, utifrån ett myndighetsperspektiv, hur vi agerar när vi ska in hos någon annan. Någon annan som har planhalvan, som har arenan och hur vi jobbar. Har ni en sån erfarenhet sen förut? Om någon av er vill börja här. Är det här vanligt i era jobb utifrån de myndigheter ni representerar? Är ni vana vid det här? Att gå in i någon annans? Du, Petter, du drar efter andan.
Ja, men jag ser det som väldigt viktigt. Och det är lite grann det här vi pratar om, det långsiktiga arbetet och kortsiktigt. Det är ju att arbeta nu, men också titta framåt. Och jag tror att en av de centrala sakerna det är att det blir fler på scenen än vi. För att det finns en himla massa planhalvor där ute. Och det finns en hel del myndigheter som har inverkan på det, eller kan ha inverkan på det arbetet. Vi har varit inne och gjort ett antal vägledningar och insatser mot olika sektorer. Och där har vi i de flesta fall, eller kanske alla fall till och med, faktiskt upplevt en stor positiv inställning till det här arbetet. Det kan ju krävas att man har lite tippa på tå i början eventuellt, för man kommer in på någon annans planhalva naturligtvis. Men jag ser det som ett väldigt, både ett starkt verktyg och en viktig inriktning att vi får med fler än, om man säger, the usual suspects. Så att kanske myndigheter som påverkas, som Boverket, Transportstyrelsen, som kan ha såna här offentliga miljöer i sitt hägn, att de inkluderas och att de kan bidra till arbetet.
Så att ramla runt på andras fotbollsplaner är inte farligt?
Nej, det tror jag inte. Man får ju vara lite försiktig i början.
Försiktig, ja. Har du ballerinaskor, Joakim? Du ville komma in.
Absolut. Men jag tycker det här är jätteviktigt. Vi håller helt med om att det är nödvändigt att alla myndigheter på något sätt ställer sig bakom detta. Och visar att vi är liksom enade i frågan. Så att det inte handlar om den delen. Och det är självklart att det är givande och tagande. Och man har olika perspektiv. Man har olika ingångar på frågan. Men man får inte ge upp de här samarbetena. Och jag menar, det är därför som vi ser till exempel i höst nu. När vi är klara med det här liksom, det stödmaterial med hemsidor, så planerar vi till exempel tillsammans med både MSB, polisen och Skolverket, och förhoppningsvis kanske fler SKR, alltså en serie med olika liksom konferenser där man då på något sätt ska sätta agendan för de här frågorna. Det kommer sen i sin tur leda till att man kanske kunde göra tillsammans utbildningar och sådana saker. Och det du berättade om, Petter, att vi är precis på gång i att göra ett samarbete kring den här webbutbildningen. Ni har gjort eran kring det, kring liksom, ja, den här, och vi kommer in då med den här delen som är det förebyggande arbetet. Så att användaren helt enkelt har hela tidslinjen, och det är därför det är viktigt att ha med alla myndigheter också. Så det är bara att slita på och inte ge sig.
Johan?
Nej, men jag tänker, du var inne på det, vad som har skett det senaste året egentligen kan man väl ändå koka ner det till. Så är det du är inne på, tycker jag, det som är den stora skillnaden. Det är att vi har någon form av nationell samling kring den här frågan nu. Det har inte funnits det tidigare och vi är ju, har börjat spotta ut oss nationella vägledningar, stödmaterial och så vidare. Det har inte riktigt funnits utan det har ju varit spretigt tidigare. Så det är väl en väldigt viktig reflektion tycker jag.
Och parallellt med det så inventerar vi också. Jag tittar på en person som jobbar med den här frågan mycket. Så försöker vi inventera vad andra gör också för bra insatser i det här arbetet. Så att vi får en sån heltäckande bild över den här frågan. Där många har bidragit stort. Och där vi kanske inte riktigt har förstått och sett hur det fungerar. Det börjar dra sig mot sitt slut. Jag ska lämna över också till publiken om det är några frågor. Men jag tänker om det är några avslutande ord här nu innan jag lämnar över till Marcus som kommer gå runt med micken. Om det är någonting som jag har missat.
Men ska vi säga någonting tycker jag?
Ja.
Om kopplat till oro. Om man sitter där ute och känner oro för en individ.
Vad kan vi tänka?
Ja, sitt inte själv med oron.
Nej, precis.
Det är väl liksom nummer ett, tänker jag.
Mm.
Ta hjälp, stöd. Har ni inte fungerande liksom systematiskt arbete i den miljön ni arbetar utan se till att efterfråga det. Då. Men ta hjälp och stöd av varandra så att man slipper sitta själv med det och med vad allt det kan innebära. Också så om man ska göra bedömningar. När det kommer till den frågan, sitt inte själv och gör det.
Nej.
Och att man tar frågan verkligen på allvar. Det finns hjälp att tillgå man behöver ha. Sitt inte själv med frågan.
Bra avslut tycker jag.
Ja, du vill inte säga något mer. Allt är sagt.
Allt är sagt.
Då ska vi se om vi har några frågor. Marcus, han ställer sig upp med mikrofon här. Och där har vi från Martin. Varsågod.
Tack, jätteintressant att lyssna på. Jag är polis också. Och jobbat en del med områdets polisverksamhet lokalt. Och jag tänkte haka på, eller egentligen ställa en fråga till dig Johan angående det du sa om det lokala operativa samarbetet. För jag upplever ju att det är otroligt viktigt att man har verkligen lokala operativa grupper där områdespoliser, rektorer, fritidsledare, förhoppningsvis någon från socialtjänsten, även om de brukar vara svårare att få med, sätter sig ner. Och att det blir en arena för att väldigt tidigt bolla upp olika sorters oro och sen samla lägesbild, samla kompetens och sen då också tidigt kunna få till någon sorts åtgärd. Samtidigt så upplever jag att polisen är väldigt dåliga på att prioritera den sortens verksamhet. Alltså att vi är styrda utav resultat, vi har ont om resurser. Vi kanske har områdespolisgruppen, men de jagar gärna knark och kommenderas ut på att fylla fotbollsmatcher eller gränsbevakningar eller någonting. Så att uthålligheten är att verkligen jobba med en tät lokal. Det har kanske varit ännu mer aktuellt i form av nyrekrytering till gängkriminalitetsspåret där det är precis samma funktion som behövs. Men jag upplever underifrån är det väldigt svårt att få skydda en resurs som faktiskt får jobba med det. Så jag är lite nyfiken på ditt nationella perspektiv. Är jag fördomsfull när jag säger att polisen är rätt kassa på det här?
Ja, men, tack för den. Ja, men, jag delar den bilden. Jag tror så här, det är svårt att säga generellt att det ser ut på ett visst sätt med all respekt för hur du upplever din vardag så, men vi har ju fått signaler på att det fungerar väldigt bra på vissa ställen i Sverige, både för polisens del men också i samverkan med andra så, men också att det är i princip icke-existerande på andra håll och i konkurrens med allt det reaktiva som vi sysslar med nu kopplat till det dödliga gängvåldet så, men i det här arbetet som vi har tagit fram nu så hoppas vi att vi kommer få underskrifter på att vi faktiskt ska verka kopplat till skolattacksfrågan i lokal operativ samverkan. Så att, men vad det hamnar i konkurrens med allt annat, det kan inte jag svara på. Men vi säger att det är en av nycklarna för oss. Och finns inte den samverkan i den kommunen eller stadsdelen man arbetar så, då ska polisen vara drivande för att den samverkan uppstår. Det är också en sån sak som vi säger.
Men i tillägg, jag har ju jobbat precis som du och som du Johan i den här branschen och allt är ju lika viktigt och ingenting ska prioriteras ner. Så att jag känner ju igen mig i det här. Men det är därför också det här som vi presenterar här nu tillsammans med Skolverket, Socialstyrelsen, kommunernas brottsförebyggande uppdrag. där är det ju fler. För att jag upplever också många gånger att man utifrån ett polisiärt perspektiv som enskild polisperson så är man många gånger ganska ensam. Men det finns ju faktiskt fler som har möjlighet att kunna påverka och göra någonting och sätta in det här i en kontext. För det blir väldigt ofta, det upplevde jag, jag är ju så gammal så att jag var ju med på närpolisreformen när den kom. Och alla tittade på polisen utifrån att vad är det ni ska göra, vad är det ni ska hålla ihop och alla de här sakerna. Och vi blev som någon slags motor i alla frågor som handlade om det brottsförebyggande arbetet. Och det gick inte, det var helt omöjligt. Och det har man försökt med igen här nu i omorganisationen 2015. Det är fortfarande fruktansvärt svårt. Så att idén och tanken här är ju att fler ska liksom in. För att uppdragen som du har, de är kvar och de är inte lätta. Och det finns annat som så att säga övertrumfar även en sån här fråga, hur konstigt den kan låta. Så att tanken är ju liksom att få in fler och också försöka häva den här upplevelsen och verkligheten av att vara väldigt ensam. Jag vet inte om vi har några fler frågor. Jo, men där har vi.
Tack så hemskt mycket. Det är intressant att höra. Jag representerar politiken. Mm. Jag är själv ordförande i en utbildningsnämnd i en kommun i Sverige. Och det, jag förvissade om att alla myndigheter och alla står på tå. Men hur sjutton ska vi få alla föräldrar att förstå sitt ansvar? Det är något som vi jobbar med dagligen. Att få i det dagliga arbetet, när det händer saker. Vi håller på att ta fram krisplaner i den kommun där jag är verksam. Men vi har så svårt att få med föräldrarna. Mm. Vad tänker ni om det?
Jag kan väl försöka inleda på den.
Ja.
Ja. Dela den bilden också. Och jag hörde en forskare, Amir Ostami, kanske ni har lyssnat på vid något tillfälle tidigare. Han var ganska tydlig med att vi behöver kunna ställa krav på vårdnadshavare. Men vi behöver också kunna ställa krav på barnen eller de unga. Och även åt andra hållet måste kunna ställa krav på oss myndigheter. Men med det sagt så är inte det svaret på din fråga. Så. Men jag tror kanske att vi behöver dels kommunicera på ett annat sätt från myndighetshåll i det, kopplat till förväntningar. Men sen exakt hur det ska realiseras, det har nog inte jag riktigt svar på, tyvärr.
Jag vill också svara på den här frågan. Jag försöker också adressera familjernas uppdrag och de förväntningar vi kan ha på dem. Och det är idag, så som det vi får oss till livet, är att det finns en väldigt stor osäkerhet i att vara förälder. En väldigt stor osäkerhet och känsla av att man hela tiden är osäker på vad som är rätt och hur man ska göra, och det finns olika teorier och det ska vara, man ska ha ett medinflytande från barnen eller man ska vara mer auktoritär och hela det här. Och det där är någonting som förefaller när jag är ute och intervjuar folk i bland annat i utredningen, att många i skolvärlden och socialtjänstvärlden är lite uppgivna över just den här känslan som de har då. Precis det du beskriver, föräldrarna inte förstår eller törs kliva fram och ta sitt ansvar. Att de blir också styrda av mycket saker utifrån och också låter sig styras av sina barn. Och där tänker jag att det här är ju en jättefråga som vi kanske precis har börjat prata om. För att det har hela tiden handlat om alla de här andra sakerna runt omkring. Det är svårt att vara förälder, men det är ju många som har varit det före. De som är idag och vi som är idag. Och det finns, tycker jag, stora förväntningar som samhället ska kunna ställa på dem. För att annars spelar det ju ingen roll hur mycket vi andra gör. Så att adressera den frågan är oerhört viktigt. Att du tog upp det nu är jag jättetacksam för. Jag vet inte om det är någon annan, för annars räckte Martin upp handen igen här, Marcus. Ja, och sen har vi en där.
Nej, men jag tog mig friheten och kommenterade det här med föräldrar. Alltså, när jag jobbade som områdespolisgruppchef i Järva, just föräldrarna är ju otroligt viktiga att nå. Väldigt många med utländsk bakgrund som är svåra att nå. Kanske inte kan svenska och kan inte samhällssystemet. Men just att man från samhällets sida inte bara säger att föräldrarna sköter inte sitt. Utan men vad kan vi göra för att flytta ut och möta de här föräldrarna? Från polisiär sida så märkte jag att det var en jätteskillnad när vi krokade arm med skolorna och socialtjänsten och ut och mötte föräldrar, och att vi förklarade att föräldrarna förväntades utöva auktoritet över sina barn, att du blir inte orosanmäld eller polisanmäld för att du säger till din 10-åring att han inte får ute på torget klockan 11 på kvällen liksom. Att det kapaciterade dem och stärkte dem väldigt mycket, så att polisen har en auktoritet och en möjlighet när man har den här lokala fungerande samverkan att verkligen vara en facilitator, även om det inte är vårt liksom grundansvar. Men sen tänker jag också att det finns jättemycket man kan göra med att komma in tidigt. Alltså hembesöksprogram, med BVC, familjerådgivare, alltså att man bygger man förtroende hos föräldrar när allting är bra liksom, tidigt och stöttar och krokar arm och visar att vi vill dina barn väl. Då är det väldigt mycket lättare att använda det förtroendet sen när någonting börjar gå snett. Jag har ett positivt exempel. En friskolerektor förvisso, hon har varit hemma hos alla familjer i sin skola och besökt de föräldrarna. Nästan bara utländsk bakgrund. Det gör jätteskillnad. Alltså om skolan, det är ju en resursfråga såklart, men om skolan orkar gå ut och möta föräldrarna från början liksom, och man har den relationen sen när någonting händer. Så att jag tror att samhället behöver också göra mycket mer för att möta de här föräldrarna.
Kort Johan, medan Micke vandrar vidare.
Ja, men jag tänker bara, väldigt bra reflektion. Jag tänker att från oss, från polismyndighetens sida, så tror jag faktiskt att det handlar mycket om repression och brottsbekämpning när vi både kommunicerar och när vi blir adresserade. Och jag tror att det förebyggande som vi har varit inne mest och hanterat och diskuterat här, att det behöver lyftas fram och att det handlar om att hjälpa och stödja och vägleda åt rätt håll. Så. Mm. Återigen, balansen.
Då har vi en sista fråga.
Ja, Annika Arkenheim, Malmö stad. Jobbar som säkerhetssamordnare där. Jag vill bara säga så här, jag vet inte om det beror på att vi har haft en händelse på Latin. Men den samverkan vi har idag kring oron för de här individerna. Ensam, så. Och då känner vi att när vi har haft ett par sådana tillfällen där vi känner att vi har känt en oro, vi har fått den till oss av andra ute i staden. Och vi har faktiskt kunnat leverera det till polisen. Och det har faktiskt blivit att man också har tagit det på allvar. Och man har också gjort en del operativa insatser faktiskt. Så jag ville bara säga det, att det funkar faktiskt i Malmö.
Men det var väl en jättebra avslutning, tänker jag. Tusen tack för det. Med det sagt, kära vänner, så vill vi tacka för oss. Och tack för ert visade intresse.